CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det här kommer ju vara en väldigt viktig krisåtgärd nu för att ge Sverige en ekonomisk nystart.
Nu kan vi med gröna satsningar bygga ett nytt, smartare och bättre Sverige. Så att nu blir det åka av. Häng med.
För att höjda och bromsa arbetslösheten så måste vi ha skattereformer som moderniserar svenska bolag men också se till att de vågar anställa och växa.
Vi menar att även den här grova organiserade brottsligheten och de nätverken, de är systemhotande. Och då måste man göra mönsterbrytande förändringar, och det här är så.
Jag menar på att det här är ett tecken på att Moderaterna har blivit helt övertända i den här debatten.
Jag är innerligt glad att idag kunna meddela att besöksförbudet från och med den 1 oktober kommer att upphöra.
Spår av liv i planeten Venus atmosfär.
Ja, nu är veckopanelen på plats och en rad politiska budgetlöften kom också på plats i veckan. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt skatt på bolag, höjda pensioner, nya miljarder till industrins klimatomställning. Budgetnyheterna har stått som spön i backen. Men också, Moderaterna utlovar mönsterbrytande hårdare tag. Det ska bli möjligt att bli utvisad innan brottet är begånget. Äldreboendena slipper snart besöksförbudet. Och finns det liv på Venus? Veckopanelen, vecka 38. Jag heter Staffan Dopping. Och vi återanvänder en beprövad panelist-trio. Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör med YouTube-konto.
Hej, hej.
Hej. Maria Wetterstrand, chef på konsultföretaget Milton i Bryssel.
Hej, hej.
Tidigare språkrör för Miljöpartiet. Och Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för tankesmedjan Katalys.
Hej, hej.
Ni tre har en särskild dynamik, eller hur?
Ja. Ja, ja. Det är lite som de tre musketörerna på något sätt.
Både smarta och snygga och coola.
Ja, eller du tänker mer knatte, fnatte och chatte kanske.
Vi får se vad det blir.
Vi börjar med att skanna igenom några av veckans händelser och upptäckter, och vi drar igång med nyheten som kan innebära att Stockholm blir av med sin cityflygplats.
Covid-19-pandemin har i grunden förändrat förutsättningarna på flygmarknaden både här och nu och sannolikt på längre sikt också. Och vår bedömning är att Bromma sannolikt kommer att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver.
Jonas Abrahamsson är chef för statens flygplatsbolag Swedavia. För Ekot motiverade han Swedavias bedömning att det inte är affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare. Det är ett guldläge nu att lägga ner flygplatsen, säger Vänsterpartiet i Stockholms stad. Och det finns fler partier som vill ersätta flygplatsen med bostäder. 30 000 skulle det kunna finnas plats för på den marken. Egentligen finns det ett avtal om att flygplatsen ska vara kvar till 2038. Men nu kan alltså Brommas livstid förkortas. Vad säger ni? Är det en bra idé att lägga ner Bromma i förtid?
Självklart.
Hur självklart är det?
Ja, men jag har tyckt det här länge. Det är inte rimligt att man ska ha en flygplats ligga mitt i stan på det sättet. Där det är oerhört värdefull mark som man skulle kunna använda till mycket bättre ändamål. Den ligger dessutom kollektivtrafikmässigt mycket sämre till än Arlanda som har järnvägsförbindelse. Och det är fullt möjligt att bedriva flygtrafiken från en flygplats i Stockholmsregionen. Och det borde man göra.
Henrik Jönsson.
Ja, alltså, som bosatt i Malmö så flyger jag ju, eller jag har flugit innan den här covid-pandemin bröt ut, flugit till Bromma precis hela tiden. Och jag är ju uppe i Stockholm i stort sett varje vecka. Så att för mig personligen så är det en livsstilsförsämring att inte kunna flyga till Bromma, för att Bromma har för mig verkligen legat bättre
men
till.
Men samhällsekonomiskt, visionärt.
Ja, men precis. För vi måste ju, här är ju två olika nivåer på den här frågan. Och jag menar rent konkret så är det så här, det är ju inte raketforskning att konstatera att i den här covid-situationen, när det nästan inte går några flyg, är det svårt att hålla en väldigt liten flygplats igång, eftersom den inte heller har de skalekonomiska fördelarna. Och jag menar, är det så att det inte funkar? Jag tror ju på kreativ förstörelse som liberal marknadsekonom. Företag måste få gå under, det händer ibland, shit happens, men då ska vi se till att hålla en fri marknad så att när saker och ting ändras så kan vi öppna nya flygplatser.
Men flygplatser lever ju i 50 år. Det här som nedgången nu, Daniel, den kan ju vara relativt tillfällig.
Ja, men flygbranschen har nog sett sina bästa dagar, och av klimatskäl naturligtvis så bör den här flygplatsen läggas ner. Jag tycker personligen att man ska bygga tåg så att man kan ha andra alternativ. Men det är också så att Bromma är ju en väldigt, liksom, den stör ju väldigt, alltså tusentals människor varje dag i Stockholm. Det är ett otroligt buller från den här flygplatsen, så att även i mindre skala är den ju liksom problematisk. Man kan också tänka sig att det finns ju väldigt stora risker med olyckor. Och det är liksom, det är en farlig sak att ha en flygplats mitt i en stad. Så att jag har alltid varit för att lägga ner den här flygplatsen, och de här siffrorna på 30 000 bostäder, jag tror att nu verkar det ploppa upp höghus i Stockholm överallt. Väldigt tveksamt, men jag tycker kanske Bromma skulle kunna berikas med ett Manhattan. Så att det går nog att bygga fler bostäder där. Alltså det är en möjlighet att bygga bostäder ganska centralt där människor vill bo.
Ja, är det ont om krafter i samhället som verkligen vill skydda, bevara, rädda just den här flygplatsen?
Alltså jag har ju debatterat de här frågorna förstås under väldigt lång tid som miljöpartist, eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om nedläggning av Bromma länge. Och oftast de som är mest emot nedläggningen, det är ju just sådana personer som Henrik som använder den här flygplatsen för att flyga till Stockholm inrikes relativt ofta, och som tycker på det sättet att den ligger lite närmare stan. Men med den trafiksituation som är ut dit stora delar av dygnet, så sparar man ju inte någon tid på att åka dit ens. Så det är både miljöskäl och andra skäl, tycker jag.
Jag håller helt med. Jag tycker dessutom att man borde förstatliga då själva Arlanda Express-tågen och göra att det är möjligt att åka för 50 spänn eller en hundring till Arlanda med tåg. Och det går ju mycket snabbare egentligen än att sitta i bilköerna på Tranebergsbron. Så att åka till, alltså Bromma ligger ju fysiskt närmare, men trafiksituationen runt gör ju att man ofta sitter en timme innan man är i stan. Så att ofta är man ju faktiskt snabbare från Arlanda.
Ja, alltså om jag ska då slå ett slag för Bromma, så vill jag säga att det har varit avsevärt billigare och kvickare för mig. De rutter som jag har tagit, jag tenderar att komma in väldigt tidigt till Stockholm, hoppa i en Uber, det kostar mig 220 spänn ungefär, och komma rakt in i Stockholm City. Så att det är väldigt effektivt, och det är en företagsekonomisk konsekvens av det här, det är att det kommer att öka avståndet mellan Malmö och Stockholm, definitivt. För att det är ett mycket större bestyr att hamna på Arlanda än på Bromma. Det tar längre tid. Och det var ju någon som dessutom lyckades räkna ut att du snackar om Arlanda Express, att om teamet bakom Arlanda Express drev sträckan Stockholm-Göteborg, så skulle en tur och tur kosta typ 49 000 spänn. Så alltså, det är ju ett dyrt pris på att åka det där jäkla tåget.
Maria, avslutningsvis.
Ja, det finns en fördel med Bromma från mitt perspektiv. Jag flög dit ibland från Helsingfors, och de flyger propellerplan till Bromma, och de har mycket lägre utsläpp. Så att jag hoppas att när man flyttar trafiken till Arlanda, att man fortsätter att erbjuda de här lite långsammare propellerplanen som har avsevärt lägre växthusgasutsläpp också.
Nu till en banknyhet. Handelsbanken avser att lägga ner nästan hälften av alla sina bankkontor. VD:n Carina Åkerström beskrev planen i Ekots direktsändning.
Ja, det här är en kunddriven förändring som vi också nu faktiskt genomför. Det är helt enkelt så att vi har nått fram till någon form av tipping point i det här läget, där vi ser att våra kunder nu faktiskt väljer ett annat sätt att möta oss.
Handelsbankens VD, som kallar det en kraftsamling, som kommer att leda till 1000 färre anställda ungefär. Handelsbanken är den storbank som har haft flest kontor runt om i landet och har också berömt sig länge av att ha en stark lokal närvaro och kanske vara lite gammaldags också. Henrik Jönsson, hur många fysiska bankkontor behöver vi?
Säg så här, det är ju inte en naturlag att det behövs fysiska kontor överhuvudtaget. Jag menar, om man tittar på det här historiskt, för att folk blir så förälskade i det de känner till som finns i deras barndom. Så här, alla blir ledsna och postkontoren försvinner, de lägger ner. Men de behövs inte längre, det går att lösa på andra sätt. Och att vi har haft den här typen av urbanisering med så här tätt befolkade områden som vi har haft nu, som kanske håller på att ta slut, dels på grund av digitalisering men också på grund av covid, så är det ju inte alls konstigt att man stänger ner de där kontoren, för att de är inte lönsamma. Alltså, hur många bankärenden behöver du egentligen göra fysiskt på kontoret?
Men om det 380 inte behövs, utan man går ner till 200, kan man gå ner till noll lika gärna? Det behövs inga, säger du?
Jag är inte tillräckligt kunnig om alla funktioner som banker utför på till exempel större företagsekonomisk nivå. Så det kan jag inte uttala mig om. Men jag tror att det är ytterst få ärenden som vanligt folk behöver ett fysiskt bankkontor för att lösa idag. Så det är nog mer en fråga om tradition att man vill ha bankkontoren kvar än av någon praktiskt ändamål.
Daniel Suhonen?
Ja, men det är väl så här att Handelsbanken var ju en bank länge som skilde sig från de andra. Den var delvis personalägd genom den här oktagonen. Mm. Och den hade väldigt många kontor och den har ju varit attraktiv på det sättet. Nu verkar den liksom gå mot genomsnittet, och den här är en väldigt stor försämring då av servicen för de som vill använda kontor. Det är det man får se. Och problemet under en övergångsperiod framförallt blir att det finns ändå en stor grupp äldre människor som är väldigt vana vid bankkontor och inte kanske då gör sina ärenden på appar och liksom i bankdoser och så. Så för dem är det här säkert en väldigt stor osäkerhetsfaktor. Jag tänker att den här utvecklingen, jag menar, någon gång per år så behöver jag också ta mig till ett bankkontor. Man ska göra någonting, genomföra något köp, någon större summa pengar. Det handlar om, ibland kanske man behöver kontanter för en utlandsresa. Det finns ju saker där man faktiskt behöver besöka sin bank. Och bor man i Stockholm, Göteborg, Malmö, de större städerna, så tror man under överskådlig tid kommer kunna finna någon bank. Men det är klart att i någon enda så tror jag att det här kan också leda till någon sorts liksom backlash, att det finns kanske också behov av viss sån här service. Kanske att det är ett statligt åtagande. Staten hade ju de här postkontoren tidigare, de la man ner. Det kanske skulle finnas någon form av servicestationer. De kan ju användas av flera banker.
Maria Wetterstrand?
Jag tänker lite samma sak som Daniel här faktiskt. Att jag tror att det kommer att behövas någon form av service kontor där man samlar olika typer av service, eller där man åtminstone finns en människa som också kan hjälpa de som inte är så digitala och se till att de kommer i kontakt med rätt personer som sen kanske sitter någonstans på distans. Jag var på det här samlade servicekontoret för ett antal olika statliga myndigheter som ligger i norra Botkyrka, för att jag behövde några papper från folkbokföringen när jag skulle flytta till Bryssel. Och där har de samlokaliserat då ett antal statliga myndigheter. Men de som sitter där, de är ju inte experter alla de här myndigheterna. Utan de har ju personer som de själva ringer upp när de ger service till en person som kommer dit på besök. Och det där skulle man ju kunna tänka sig att man skulle kunna ha även med privata aktörer. Att det finns, att man liksom anställer personer som guidar människor från ett fysiskt kontor till den aktör de behöver.
Alltså en sak som jag tycker är kanske mer upprörande än det här med bankkontoren, det är ju det här totalt i Sverige väldigt utspridda oförmågan att överhuvudtaget komma i kontakt med någon på telefon. Jag kan förstå att man inte kan ha mottagningar för allting hela tiden dygnet runt. Men att man liksom har så oerhört liksom svag telefonnärvaro. Då behöver man kontakta en läkare, man behöver kontakta ett försäkringsbolag. De kräver en jävla massa av en själv. Man ska betala och man ska fixa papper. Och plötsligt är man misstänkt för utländsk penningtvätt med liksom olika maffiaorganisationer. Måste fylla i 200 papper. Och man tvekar själv.
Måste man ringa då?
Är det en del av statsledningen? Jag tror inte det. Nej, men så. Men när man själv behöver kontakt med till exempel en läkarstation eller någonting, ingen svarar, det finns liksom ingenting. Och där tycker jag kanske att lite grann det här, någon som samlad service när man behöver, det kan ju också vara människor med funktionsvariation, man har svag syn, man är kanske liksom inte grejer alla de här sakerna av något skäl.
Ja, men här måste jag hoppa in och då slå ett slag för den digitaliserade framstegsoptimismen. För att det vi pratar om här, det är ju egentligen, för jag håller med dig om det här, Daniel, det är irriterande när man inte kan få tag på en människa man behöver få tag på, när de sitter i en institution som ska serva en med någonting. Men det där handlar ju om att delivering a service at the point of need. Och det måste ju absolut inte vara vid ett kontor. Jag menar, nu sitter vi med Maria Wetterstrand uppkopplad här på en skärm i Bryssel. Och vi ser ju redan den här typen av lösningar poppa upp, till exempel de här liksom, vårdapparna, till exempel Kry, Min doktor och sådär. Det är en videokonferens med en doktor som ger mig ett råd som helt enkelt gör att jag behöver inte ta upp tid för att jag har ett elakartat myggbett på benet på en vårdcentral, utan jag får hjälp i telefonen. Och det är väl klart som korvspad att när du har fasat ut de allra, allra äldsta, så kommer alla kunna göra på det sättet. Bara du får tag på en person som får sitta någon annanstans. Det är en ny digital infrastruktur som behövs.
Nu lämnar vi cyberrymden och går till den riktiga rymden. Och en nyhet som är en kanske nyhet, men rätt omtumlande ändå.
Då ska vi ut i rymden. Det finns spår av liv i planeten Venus atmosfär. Det hävdar ett internationellt forskarlag som idag publicerar en rapport.
Alltså, om det verkligen är liv så är det otroligt stort och det är det största mänskligheten har upptäckt någonsin. Men vägen dit är ju ganska lång.
Från SVT Rapport i veckan, astrobiologen Alexis Brandecker var intervjuad. Venus är ju den andra planeten från solen räknat. Det här tecknet på liv, det är alltså en sällsynt molekyl. Fosfin är namnet på ämnet. Fosfin brukar vara resultatet av bakterier och den här kemiska föreningen visar sig alltså finnas där i Venus atmosfär. Forskarna i Cardiff är närmast extatiska. Hur uppspelta blir ni av det här, Maria?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag blir lite sådär undrande. Det finns väl antagligen en massa olika möjliga förklaringar till varför man kan hitta en viss molekyl. Men om de säger att det är tecken på liv, så får man väl lita på deras expertis och utgå ifrån att de går vidare i frågan och ger oss mer information så småningom, tänker jag.
Henrik?
Beskedet om liv på en annan planet är liksom det signalen jag har väntat på hela mitt liv. Jag blir extremt engagerad i de här frågorna. Jag menar, nu är jag också luttrad eftersom den här typen av besked dyker upp med jämna mellanrum, där det visar sig att någonting som verkade fantastiskt intressant hade någon typ av extremt mundan astrofysiologisk förklaring. Så att man får väl hålla i hästarna lite grann. Men skulle det visa sig att det finns liv i vår egen bakgård, då är det är ju existentiella paradigmatiska förändringar som blir konsekvenserna av det här.
Du tycker att Venus atmosfär, det är vår bakgård?
Ja, i ett galaktiskt perspektiv, som är då mitt perspektiv.
Ja, naturligtvis.
När den här nyheten kom så var jag ju mer intresserad av om det faktiskt fanns liv i socialdemokratin. Men det visade sig, vi kom in på scenen faktiskt, att det gjorde under den här budgetveckan. Så, alltså, nu kommer inte de här cyanobakterierna eller vad det nu är liksom ringa upp oss på TikTok direkt, utan det är liksom någon sorts liksom otroligt litet embryonalt sådär. Så att det är klart att ur rent vetenskaplig synpunkt så är väl det intressant naturligtvis, otroligt intressant. Men det är ju långt till att det kommer hit några rymdvarelser som berättar för oss att rå hit med vattnet och allt som ni vill behålla.
Enorm här kravställning för att imponera.
Jag har väldigt stor kravställning, nästan lite UFO-krav alltså. För att så här på en fredag bli upprymd.
Men jag menar med innebörden, om det skulle visa sig att det här stämmer, det finns bakterier på Venus, då är det så här sannolikt att det finns jättemycket liv.
Då känner jag att jag vill inte ha hit dem.
Ja, men det är klart att om det finns liv på en planet som ligger så nära, då finns det ju antagligen liv på väldigt många andra planeter i universum. Så att, ur det perspektivet så är det ju lite roligt. Och då är det ju sannolikt att några av dem har utvecklats till någonting lite större än bakterier. Men nej, jag vet inte, jag går inte igång på det här riktigt.
Ni båda två är så lugna, så att ni påminner mig om en gubbe som ringde in till ett radioprogram för flera år sedan, där de pratade om vad skulle du göra om du mötte liv från en annan värld. Och han svarade, Jag skulle säga till dem att inte komma hit för vi har så jävla dålig regering. Exceptionellt visionslöst.
Till sist väderutsikterna för Venus. Planeten är helt täckt av tjocka moln, massor med koldioxid. Det regnar svavelsyra, blåser enormt upp till 100 meter per sekund. Och det är mer än 400 grader varmt på ytan.
Då kan man säga så här att om mänskligheten fortsätter som det gör nu så är i alla fall det här ett hopp för att någon form av liv kan fortsätta.
Ja. Trump kan säkert bygga ett hotell där ändå för att gå runt.
Dags för veckans första huvudämne.
Pensionärsskatten sänks för 1 miljon pensionärer. 9 av 10 av landets pensionärer kommer att få mer pengar i plånboken nästa år.
Nu kan vi med gröna satsningar bygga ett nytt, smartare och bättre Sverige.
För att höjda och bromsa arbetslösheten så måste vi ha skattereformer som moderniserar svenska bolag men också se till att de vågar anställa och växa.
Det här kommer ju vara en väldigt viktig krisåtgärd nu för att ge Sverige en ekonomisk nystart och för att hjälpa alla de företag som nu går på knäna.
Ja, det här smatterbandet av pressträffar med rosiga partiledare som presenterar en unik satsning på sitt favoritområde. Hur ser ni på det?
Men jag tycker att det är kul att se hur de har delat upp de här olika nyheterna mellan sig, mellan partierna. Och det där kan man gissa att det har varit en hel del diskussion om vem som ska få presentera vad.
Men alla får påsar.
Alla får någonting att presentera naturligtvis. Så ska det vara. Lite rättvisa får det ändå vara här i världen.
Jag tycker sånt här känns lite grann för mig som att du är med en polare på krogen som precis har lånat 5000 spänn av dig som ställer upp. Jag bjuder alla! Så, det är ju våra pengar som de delar ut.
Jag minns en tid för länge sedan när finansminister Gunnar Sträng presenterade sin nådiga lunta. Och det mesta som stod i budgeten, det var faktiskt okänt för omgivningen. Och så kom det då, bam, allting på en och samma gång. Daniel, det är länge sedan.
Ja, men det tror jag också är en effekt av det här att man att det är samlingsregeringar och koalitionsregeringar. Och att när Gunnar Sträng var finansminister och Socialdemokraterna hade runt 45-50% själva och satt i decennier, så är det klart att då kunde han ju samla sig och snarare njuta av chockverkan av budgeten. Nu önskar de liksom att saker ska komma ut innan. Så att det är ju egentligen en ganska död produkt när den presenteras.
På måndag, ja.
Men jag tänker så här, jag tycker att pensionsfrågan är väldigt bra. Den har jag drivit länge. Alla förbättringar där är bra. Försvarsgrejen som de har löst ut nu är också bra. 13 miljarder tror jag det var. Klimatet tycker jag också är jättebra. De satsningar som görs, det är en bra början. Men det är ju samtidigt lite konstigt att i denna kris så, när man ändå har möjlighet att finansiera lyft och investeringar och så, då är det som knappt 10 miljarder per år till klimatinvesteringar och sen är det då 30 miljarder till skattesänkningar. Det sätter ändå någonting i proportion. Eller hur, Maria? Och sen tänker jag så här, som vi kan ta med Henrik sen kanske, frågan är ju om vi verkligen har ett fritt näringsliv, ett fritt företagande i det här landet, om det existerar. När man lyssnar på Liberalerna och i viss mån Centern, så är det ju som att företagare i Sverige är som någon sorts prematur för, alltså otroligt tidigt födda barn som måste liksom i kovös med olika dropp och näringslösningar, dessa stackars företagare, utan staten, utan alla bidrag och skattesänkningar, så kan de inte överleva en minut. Och då undrar jag, ska de då överleva?
Maria?
Den sista frågan är ju jätteintressant tycker jag, men jag ville bara säga en sak till om själva formerna här, därför att det finns ju ett problem med att man går ut med såna här saker mitt under utan att man får se hela budgeten i sig. Det finns ett problem för oppositionen att opponera mot det, därför att man inte har sett det samlade dokumentet och man har inte sett de exakta siffrorna i förslagen och sådär, så det är ju en grej. Men annars så tycker jag ju om att man är transparent. Jag skulle gärna se att man var ännu mer transparent egentligen. Och bara för att ta ett helt random exempel så nämner jag Finland här, där varje departement innan budgetförhandlingen börjar lägger helt öppet sitt eget budgetförslag. Och sen utifrån det så förhandlar man. Och det betyder ju att man vet vem som har drivit vad. I det här fallet när man har Liberalerna och Centern involverade också, så blir det ju lite svårt att göra det på departementsnivå. Men jag skulle ju vilja att man var mycket mer öppen med vad de olika partierna har föreslagit och vilka diskussioner man har haft och varför man har tagit de ställningstaganden man har gjort i sina avvägningar och så. Här är det ju nu bara så att det presenteras den ena satsningen efter den andra. Och inga bakomliggande resonemang och liksom vem som har drivit vad och varför de här sakerna kom med och vad man inte tog med och sådär.
Jag tycker nog att Nyamko Sabuni i alla fall har varit tydliga om vilka hjärtefrågor som de fick igenom och så berätta vad de inte fick igenom. Så att ibland har ju partierna möjlighet att säga att det där...
Det är lättare att göra det för henne som är utanför regeringen.
Ja, ja.
Men jag skulle gärna se att man gjorde det i regeringen också.
Det där som Maria pratar om tycker jag låter jätteintressant. Det vore ju liksom att öka, alltså både konfliktnivån men också minska konfliktnivån. Därför att det då är okej att kulturdepartementet vill ha 3 miljarder men de får 1. Och så kan man ha en diskussion om det. Och det är inte heller då en katastrof om det partiet inte får allt igenom. Jag tänkte på att jag hörde några av de här pressträffarna som har varit, bland annat Sabonis och Liberalernas. Och en av frågorna som kom från journalisterna, som man hörde förvirringen, är det här ny, är någonting av det här nytt? Eller? Och då liksom blev det helt tyst och så Persson då, ja, de här 10 miljarderna, de är nya. Det är faktiskt nytt. Det är någonting som vi inte har sagt. Och det här är som liksom inte Pytt Bellman, där man först har mat och sen när den är gammal så gör man pytt. Och sen när pytten är gammal och sur, då häller man på grädde och gör Pytt Bellman. Och sen kan man dra den som en lasagne och mala den. Nej, men det här blir liksom lite hackat och malet. Men just att journalisten undrar, är någonting nytt här? Ja, någonting är nytt. Kanske det.
Jag skulle vilja replikera 2 stycken grejer. För det första, Staffan, på det du säger, när man Gunnar Sträng kommer med sin lunta liksom en gång i tiden. Och nu så är det här utportionerat på ett annat sätt. Anledningen till att det portioneras ut på det sättet som det gör nu, det är att medielandskapet ser annorlunda ut. Journalistiken är nerbantad och har mycket svårare att penetrera komplex materia än vad de hade på Strängs tid. Och,
då fick man det ibland en vecka i förväg dessutom till de stora medierna.
Och politiken har mycket fler kommunikatörer som vet hur de ska domptera det här spelet. Så de släpper nuggets för att få optimera den positiva uppmärksamheten på var en av grejerna. Det var den ena delen som jag ville bara inleda med. Sen så jag skulle vilja hålla med Daniel här angående företag som behöver ligga i kuvös hela tiden. Nej, de ska inte överleva alls. Jag tycker att det är ett trams. Ordet jag ibland använder för att beskriva det är det innovationsbyråkratiska komplexet som har byggts upp liksom av någon slags statlig eller kommunal idé om att vi måste hjälpa alla de här liksom bräckliga små entreprenörerna att komma någonstans.
Du vill ha kreativ förstörelse här också.
Jag menar, rådet som jag brukar ge unga entreprenörer, det jag skulle se, och här skiljer sig vår uppfattning åt, det är att staten behöver väl ta ett steg tillbaks från marknaden och låta entreprenörerna göra sin grej och inte ge dem en massa pengar. Först ta pengar och reglera och sen så ge dem tillbaks igen i olika stödformer.
Fast skatter och bidrag och investeringsstöd är ju ett sätt att styra utvecklingen, och det är ju ungefär det som politiken ska ägna sig åt, tycker jag, i viss mån utifrån det stöd man har fått ifrån väljarna. Och just på, om man tittar på klimatområdet, så bör man ju jobba både med skatter och med olika typer av stöd för att få fram innovationer som kan bygga oss som land starkare framöver och motverka klimatförändringar. Men det som Daniel sa om att det här är bara 10 miljarder, alltså det är ju där kanske en av de största satsningarna som man har gjort någonsin på det här området som vi får nu. Men det som styr allra bäst på klimatområdet om man vill få en snabb omställning, det är ju att beskatta miljöförstöring och naturresurser, jungfruliga råvaror till exempel. Då får man ju en omställning som drivs av rättvisande ekonomiska drivkrafter. Eftersom det här orsakar kostnader så ska den som släpper ut betala. Och det gör man alldeles för lite, tycker jag.
Daniel?
Nej, men jag tycker att man ska använda klimatskatter och koldioxidskatter och så. Självklart, det finns ju en baksida där som är den att den som är fattig men behöver sin bil i innersta Norrland, den drabbas då av en koldioxidskatt, medan den som är mycket rik kan då använda alltså hur mycket som helst så länge man betalar.
Och det finns, det gäller ju även moms eller
absolut.
Det gäller ju varenda skatt.
Absolut, men det är liksom ändå så att förutsättningen på Djursholm att köra någonting annat än en bensindriven bil både ekonomiskt och annat. Alltså, jag är inte emot dessa skatter, men om man bara höjer och höjer och höjer, så kommer liksom, till slut kommer någon miljardär sitta i en stor bil och köra, och alla andra, liksom, den som har störst behov, det finns en behovs, liksom, dimension här också, där det faktiskt kan vara så att man skulle kunna regionala skatter, man skulle kunna olika nivåer på detta, som det är liksom en komplettering. Man kan också tänka att man ransonerar vissa saker, nu går ni igång här, men alltså att man helt enkelt tänker att om vi nu har råd med en flygresa per år, då kan ju den fördelas lika. Och den som då vill bryta mot det här och köpa andras flygkvot, ja, då får de betala det. Då får förtidspensionären i Flemingsberg 40 000 av en direktör för sin enda flygresa till New York. Mm. Ja, då blir det omfördelningspolitik.
Ja, du upprättar en marknad.
Av statliga rättigheter.
Alltså, jag tycker att det är så fascinerande att den där diskussionen om orättvisa i skatter, den kommer upp varenda gång som man pratar om miljöskatter. Men den kommer aldrig upp när man pratar om till exempel moms. Som ju alla behöver ju köpa mat. Vi har 25% moms, inte på mat nu för tiden, men på väldigt, väldigt mycket. Och vi har moms på alla varor som vi köper. Där diskuterar man aldrig den här frågan om att det skulle vara orättvist för de som är låginkomsttagare. Men just så fort det ska handla om att man ska rädda miljön och framtiden för barn och barnbarn, då kommer man med det här, att det här är en orättvisa.
Men Maria, det finns ju en skillnad. Vi har ju inte infört mat.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Moms för att folk ska sluta äta. Utan vi har ju infört miljömomsen för att man ska sluta åka mindre. Och då kan man ju behöva skruva upp de här momsatserna, alltså bensinskatt och sådant. Och gör man det tills vi får nollutsläpp, ja, då kommer ju vissa det inte ha råd. Och det kan ju vara de som har mest störst behov.
Men det gör det ju ännu dummare att prata om det här om miljöskatt.
Nej, men man kan ju ha en progressiv nivå.
Momsen har ju bara en ren fiskal verkan. Man har ju moms bara för att staten ska få in pengar. Och då kunde man ju verkligen jobba med rättvisa aspekter.
Vi har ju inte matmoms för att folk ska sluta äta.
Exakt.
Ni är för feta, nu höjer vi matmomsen. Den ska vara jättehög. 200 kronor per hundralapp går i moms. De fattiga ska inte äta, men de fattiga kanske måste köra bil.
Du är nu. Ursäkta mig, men nu är det ju faktiskt ganska...
Vi måste kunna höja matmomsen. Argument.
Du pratar ju helt emot dig själv. Du argumenterar ju för att jag har rätt och du har fel.
Nej, tvärtom. Alltså, vi har väl bensinskatt för att folk ska sluta åka bil.
Det är mycket mer motiverat att ha en skatt på sånt som förstör miljön än att ha en allmän fiskal skatt på varenda vara som man köper.
Men vi har väl bensinskatt och koldioxidskatt för att minska utsläpp.
Henrik Jönsson, okay. Kan du ta över här?
Ja, så här blir det när olika människor som vill reglera allting går loss på varandra. Det tar aldrig slut. Jag menar, Maria var ju inne på linjen här och pratade om så att politiken ska ju styra samhället. Ja, men då blir det så här, ett eländigt käbbel. Om vi vill på allvar lösa de här problemen, ja, du kan väl lägga en skatt på någonting liksom som är väldigt, väldigt dåligt för att hindra det. Men samtidigt så att låsa upp innovationsbenägenheten i vägen ur miljökrisen, och då är det mer angeläget att man ser till att det existerar goda förutsättningar för människor att ta fram ny teknologi. Och vet du, det händer inte inom ett byråkratiskt system. För att incitamentstrukturen i byråkratiska system, eller liksom vertikalt styrda system, är att undvika att göra fel. Medan entreprenörer är riskbenägna och sätter sina och andras pengar på spel i olika typer av satsningar. Men eftersom de är 10 000 stycken som gör det, så räcker det att en av dem har en riktigt bra idé. Och sen så kan det skapa extremt stora förbättringar i hela samhället. Så det där är någonting man måste förvalta. Och det är bättre än att sitta och tjabbla om hur mycket vi ska reglera moms eller skatt hit och dit.
anledningen till att man har miljöskatter, det är ju för att det faktiskt finns en kostnad förknippad med att förstöra miljön. Och om inte den som släpper ut betalar, vem är det som får betala det då?
Till sist hörni, en medievinkel på detta med budgeten. Nu när så här många mångmiljardsatsningar redan har redovisats för svenska folket, så kan det väl inte finnas en anledning för tv-bolag och tabloidtidningar att direkt sända en finansministers PR-promenad mellan sin arbetsplats och riksdagshuset, va?
Vadå ledande fråga?
Ja, det var tendens till ledande fråga där. Det är transparens, ja, det var det faktiskt.
Mm. Eftersom jag bankade på Maria, hon bankade på mig, så kan man väl säga så här att alltså, en sak som vi i S-föreningen Reformisterna reagerat över, det är att nu, apropå det Maria sa, Socialdemokraterna presenterar ju inte sin egen politik, utan Socialdemokraterna har ju förvandlats nu till någon sorts resultat av förhandlingar med andra partier. Så att nu när Magdalena Andersson går den här promenaden, för hon kommer nog göra det med sin nådiga CD-ROM skiva eller vad nu är, plug-in.
Hon har inte en CD-ROM.
Nej, men hon har väl någonting annat, något liksom liten stickkontakt eller någonting, någon USB, eller så liksom har hon det inchippat i örat. Jag vet inte vad hon har den här disken. Men det som är grejen är att när hon gör det, så är det först sist, alltså då har man fått vänta till 2013 för att komma ihåg när en socialdemokrat presenterade en socialdemokratisk budget. Och det säger någonting om Socialdemokraterna. Var är de någonstans? De är någonstans i regeringen.
Välkommen till den normala känslan som alla vi andra partier har känt i alla år.
Det här är veckopanelen från Kvartal.
Vi menar att även den här grova organiserade brottsligheten och de nätverken, de är systemhotande, och då måste Sverige ta det på allvar, och då måste man göra mönsterbrytande förändringar, och det här är så.
Säger att om en person är gängkriminell, hur vet man det om de inte har dömts för några brott?
Så färre än hälften av de utländska medborgare som begår mord, färre än hälften utvisas. Bland de som begår grova brott som rån och misshandel, så är det 2-3%.
Jag menar på att det här är ett tecken på att Moderaterna har blivit helt övertända i den här debatten. Nu är man nere och verkligen skrapar på botten av förslag. Sverige är en av världens mest respekterade rättsstater. Det måste vi fortsätta vara.
Ja, i torsdags kom Moderaterna med ännu en knippa kriminalpolitiska förslag, ett 10-punktsprogram, och det blev duell i Aktuellt mellan partiledaren Ulf Kristersson och justitieminister Morgan Johansson. Mönsterbrytande, säger Moderaterna, för att markera att det är en artförändring, inte bara lite mer av det gamla. Moderaterna vill ha dubbla straff för gängkriminella, som i Danmark alltså, inför ett system med anonyma vittnen, och det allra mest radikala, det ska bli möjligt att utvisa utländska medborgare som ingår i kriminella gäng utan att de behöver ha dömts för brott. Och det ska bli lättare att beslagta kriminellas egendom som lyxbilar och exklusiva klockor. Ja, Daniel Suhonen, gör Morgan Johansson rätt i att avfärda det mest radikala förslaget och säga att Sveriges ställning som rättsstat skulle hotas?
Min roll i den här panelen är att var 14:e dag ungefär komma hit och säga att Morgan Johansson har rätt.
Nej, inte fråga, så ofta.
Nej, men det känns så. Varje panel så är Morgan Johansson ett ämne. Nej, men jag tycker att Morgan Johansson har poänger här. Inte för att inte den här ungdomskriminaliteten, de här kriminella gängen och klanen och allt det vi pratar om är allvarligt, och att man kan behöva höja straff och man kan behöva liksom väldigt kraftfulla åtgärder. Men om man är här illegalt, då kan man bli utvisad. Om man gör brott kan man bli utvisad. Men man kan ju inte ha liksom ett nytt rättsskipning som är att om man liksom tillhör ett kriminellt gäng, ja, det krävs ju ändå att man har gjort någonting som man kan dömas för. Kör ut folk som är dömda. Kan vi börja med att utvisa de dömda brottslingar vi har som inte är medborgare?
Håller Maria Wetterstrand med Moderaterna om att vi talar om systemhotande brottslighet här?
Jag är inte säker på att det här är den mest systemhotande brottsligheten som vi har. Men den är ju allvarlig ändå. Och det är klart att det behövs ytterligare insatser, och en del av de sakerna som föreslås i det här paketet må vara rimliga. Men det här med att man ska utvisa människor utan rättegång tycker jag är oerhört knepigt. Jag tänker liksom på Kafkas, den här processen. De som har läst den vet att den handlar om en man som blir anklagad för någonting. Hela
Josef
boken går
K.
ut på att han försöker ta reda på vad det egentligen är för brott som han har begått. Och han lyckas aldrig med det överhuvudtaget. Och det där är ju en av de mest traumatiserande saker man kan tänka sig. Att man blir anklagad och till och med straffad för ett brott som man aldrig ens får reda på vad det består i. Vi har en lagstiftning idag som tillåter att man gör det i vissa extrema fall när det gäller terrorhot i princip. Och det i sig är ju knepigt. Och att man skulle utvidga den till att gälla gängkriminalitet, det tycker inte jag är rimligt faktiskt.
Henrik Jönsson, justitieministern och ett par av våra panelister verkar som anser alltså att det är ett sluttande plan om man börjar använda de här terroristbrottsprinciperna på ett vidare område. Vad säger du om det?
Jag tror man måste dela upp den här frågan i två olika bitar. Dels för att titta på vad som är systemhotande och vad det innebär. Och det kan vi prata om för att det finns ganska mycket som pågår i min hemstad Malmö nu som vittnar om att det är betydligt allvarligare än vad folk har trott, för att det påverkar det lokala näringslivet helt enkelt, hur folk vågar öppna nya restauranger och sådär, för att närvaron av organiserad brottslighet, det är därför de spränger ställen. Men det är en stor och komplex, jättekomplex fråga att prata om. Den andra delen av frågan, det gäller ju egentligen i vilken utsträckning repressivitet hanterar de här frågorna. Men just vad det gäller det här övertända utspelet då, så är det också så att ingen utlänning har någon folksrättlig rätt att vistas i Sverige överhuvudtaget, utan det är alltid värdlandet som avgör vistelserätten. Så att dom för brott är redan nu inte någonting som är en förutsättning för att man ska kunna bli skickad ut ur landet idag heller. Och vad de har tittat på här, det är ju snarare att göra ungefär samma modell som Danmark har. Där det är så att om de gör polisrazzior och det är en massa människor där som ställer till stök, och de säger att vi vill inte ha det här kaoset som ni står för, men ni har inte heller genomgått en rättslig process. Då slänger vi ut er. Men majoriteten av den lagstiftningen finns redan, så det är en utvidgning av den.
Så att du är för den, låter det som.
Jag prövar tanken, jag är generellt emot repressivitet. Jag är inte alltid säker på att det är så himla kul att statsmakten ska få ändå större muskler för att köra med folk.
Inte ens alltså mot grov kriminalitet?
Ja, men som situationen ser ut i Malmö nu. För det är den här andra grejen som är i vågskålen. Att det är jätteilla. Det händer hemska saker hela tiden och någonting måste faktiskt göras. Och därför tycker jag att det är bra att de har gjort det här utspelet, och sen så tycker jag det är tråkigt att folk har sågat ner det i media på ett sätt som gör att de får låta som att man vill kasta hela rättssäkerheten över bord, för att så är det inte heller.
Alltså jag tycker att det är så här att det är olyckligt att det går väldigt mycket partipolitisk taktik när det är så allvarliga grejer. Dels är det allvarligt det som sker på platser som Malmö, men också på en hel del andra platser i landet. Många orter är drabbade. Och det är liksom någonting som påverkar. Jag menar, det här betecknas av vissa politiker som ett invandrarproblem eller ett migrationsproblem. Jag tänker att väldigt många av de här människorna, många av dem i alla fall, är ju majoriteten är ju fostrade i Sverige till största delen. Det här är ju ett inhemskt problem. De bor här, och även de så att säga, kriminella element de har tagit hit då, som kanske då skulle kunna påverkas av Moderaternas förslag, de har ju också kommit hit liksom, i någon sorts kontakt med det svenska samhället och verkar här. Så att det här är ju ett svenskt problem, det är ett inrikesproblem. Och därför skulle man ju vilja att både Kristersson och även Morgan Johansson, som har gått väldigt långt tycker jag för att vara socialdemokrat, alltså att man skulle kunna ha en partipolitiskt oberoende kommission där man liksom tittar på vad är det sakta i backarna. Det här är inte politikområde och situation som kan lösas genom att man med hetska utspel och hatiska liksom partipolitiska kommentarer hetsa fram liksom, jag menar så här, jag tror att vi medborgare, även pålästa medborgare, har svårt att veta, okej, vilka straffskärpningar har genomförts och förändringar av rättsstat och praxis sedan 1998. Jag tror inte någon vet det. Knappt ens justitieråd. Därför att det är otroligt komplicerat och det sker förändringar hela tiden. Och det är utredningar och det är förslag och det är förslag på nya förslag. Så jag tror man skulle behöva sakta backarna lite grann och utreda det här. Vad kan man göra för att bryta detta?
Ja, just det här sakta i backarna, alltså, det håller jag så mycket med om. För att nu är det ju så här att den här frågan har hamnat på den politiska dagordningen högt upp på grund av att det har skrivits och visats i media ett antal reportage som har handlat om just det här och satt fingret på de här problemen. Och ofta fungerar ju politiken då så att man omedelbart vill komma med lösningarna på det som för dagen är de stora frågorna i media. Men i vissa fall är ju inte det ett lämpligt sätt att bedriva politik på, inte ens den här typen av utspel som kommer från ett parti som inte sitter i regering. Utan man behöver ju i vissa sådana här frågor, som till exempel den här, behöver man ju tänka efter och ta in mycket expertis och lyssna på vad är egentligen som är rimliga åtgärder för att man ska komma åt de här problemen, både förebyggande och också på, titta på efteråt bestraffningar. Många av dem är ju säkert också svenska medborgare, skulle inte omfattas av det här förslaget. Är det liksom överhuvudtaget egentligen en del av någon lösning? Jag vet 17 faktiskt. Jag tror att det måste nog vara mycket mer expertis involverat i de här diskussionerna än några populistiska utspel som man skickar ut därför att frågan just nu är på agendan. Liksom,
men så vitt jag har sett, så de som sitter i fängelse för grova våldsbrott är väl ungefär 30% utländska medborgare, så vitt jag vet. Så att jag tror Moderaterna har räknat på ungefär hur pass många det här skulle kunna gälla då. Henrik Jönsson.
Ja, när vi talar om sakta i backarna, jag ska säga, jag är helt ombord med att den här typen av processer som gäller hur rättsstaten fungerar etc., de bör beredas eftertänksamt och över lång tid. Men någonting som provocerar mig och som bekymrar mig, det är då att oviljan att ta i de här problemen har varit där så jäkla länge att nu präglas vi istället av en reaktiv politik. Jag menar, baserat på min lilla YouTube-kanal så får jag mail från poliser varje vecka som vill vara anonyma men som vill berätta hur förfärligt de har det. Och det är väldigt svårt för mig att avgöra liksom vad som är rimligt i vad som sägs där. Men klart är att de kommunicerar en bild som är, de är extremt oroliga över situationen de befinner sig i. Och jag menar, Maria, när du säger så att ja, men nu har vi haft en liten mediasnurra på det här liksom, och det har hamnat på agendan. Min uppfattning är att det här har kommit till uttryck för att polismyndigheten till sist att det här går inte längre. Vi måste gå ut och säga ifrån på allvar för att få till stånd någon form av förändring.
Alltså jag har inget problem med att det här hamnar på agendan. Naturligtvis så behöver du göra det. Det jag har problem med är att man gör utspel där man låtsas att man helt plötsligt så har man lösningen på alla de här problemen med förslag som man aldrig har lagt fram tidigare. Vissa av de här förslagen har ju lagts fram tidigare och är mera genomtänkta, men några är inte det.
Hörrni, det kom en essä i veckan från kriminolog Neston Jerzy Sarnecki. Här på Kvartal kom den. Och har ni läst det han skrev? Inlåsning minskar brottsligheten. En lång genomgång av vad som behöver göras i Sverige.
Ja, jag har just suttit och skrivit klart en krönika på egen hand till Aftonbladet som går samtidigt med den här podden. Och den handlar om det, alltså lite samma perspektiv. Jag tycker att Sarnecki är en av de klokaste vi har. Han är oerhört kunnig. Han har hållit emot, han pratar alltid, och det gör han även i den här texten, om den sociala bakgrunden. Ska man komma till rätta med en del av detta så är det social välfärd, trygghet, bra skolor och sociala insatser liksom, i vissa delar av det här problemet. I andra delar handlar det om rättsskipning, poliser, hårda straff, lås in dem, ta bort dem, spräng de här gängen och så vidare. Sätt åt de här ekonomiska brottslingarna på olika sätt. Men det som jag tycker är intressant liksom parallell till den svenska utvecklingen nu, det är ju den här, det finns en film på Netflix som heter 13th, alltså 13:e tillägget till amerikanska konstitutionen, där man avskaffade slaveriet. Men det fanns också paragrafer som var att om man är dömd och straffad så är man liksom inte befriad på samma sätt. Och där har man ju sedan 90-talet haft en explosion av långa fängelsestraff. Och där har man också haft en situation där man har en fängelselobbyism. Där privata drivna fängelser lobbar för höjda straff. Så när kriminaliteten
går ner...
Men
du, nu gäller frågan Sarnecki här. Ja. Har han bytt fot?
Jag tycker
är ju det
inte
som
det.
Folk undrar.
Jag eller... tycker inte det. Han har jag tycker inte... att han pratar balanserat. Sen så är den situation vi har nu gör att man kanske måste ha något hårdare, vad heter det, åtgärder.
Men har han tidigare någon gång sagt att inlåsning leder till minskad brottslighet? Har du hört honom säga det tidigare?
Jag vet inte om han har sagt det, men det är självklart så att om en person sitter i fängelse så gör den inte brott.
Alltså Sarnecki har ju varit från mitt perspektiv en av de som har saktat ner hela den här diskussionen från att äga rum, vilket gör att vi har den reaktiva politik som vi ser nu, där vi säger vi sakta i backarna, vi borde fundera mer på hur vi gör de här grejerna. För att, jag menar, det är han och en handfull andra människor som har suttit på mediala kommandohöjder som har hållit tillbaka den här diskussionen genom att vara väldigt, väldigt stränga med vad som får lov att yttras, vilken nomenklatura som gäller för att man inte ska bli tagen heder och ära ifrån som någon slags proto-rasist eller någonting liknande. Att de har ju hållits med det där i 10-15 års tid. Och att han gör den här vändningen nu. Alltså jag tänker på när den amerikanska journalisten Ted Koppel intervjuade Jim Baker i Newsline 1987.
Det är inte alla som minns det kanske.
det kan ni hitta på YouTube, och det är ett väldigt roligt klipp. Ja. För att Ted Baker, han var evangelistisk...
Koppel.
Jim Baker var intervjuad av Ted Koppel.
Just det.
Jim Baker var alltså teleevangelist. Mm. Och som plötsligt hamnade i en massa klammeri med rättvisan, och sen så gjorde han till sist en sån här väldigt, väldigt lång intervju. Och jag tänkte, den här texten som han har skrivit hos Erik Vattal är också väldigt lång, praktiskt taget en uppsats. Men i den här intervjun så gör han en enorm omvändning, så att ja, men det är så mycket som var fel, men läget har ändrats. Och kontentan av det han säger här är att ja, men nu jag stöter mig på vetenskap och läget har ändrats. Men det är jättemånga människor som har sett den här lägesändringen och försökt kommunicera den både från polismakten och från annat håll under många, många års tid. Det är väl bra, utmärkt att han byter fot, att han ändrar hållning i den här frågan så vi kan komma vidare. Men det är förfärligt att sådana som han och hans likar har fått hållas så länge och försvårat och försinkat implementationen av pragmatiska lösningar på de här problemen innan det blev så illa som det är nu.
Ja, nej, men jag tycker att en av hans viktigaste poänger är ju att han pekar på hur man ska stoppa nyrekryteringen av kriminella. För att även om man sätter alla i fängelse som är kriminella nu och det hela tiden kommer nya, så gör det ju liksom inte riktigt någon långsiktig nytta. Utan det måste ju bli stopp för nyrekryteringen till de kriminella kretsarna. Det är där man måste sätta in huvuddelen av insatserna.
Alltså jag tycker bara, jag vill säga det, att jag tycker att Jerzy Sarnecki ska få tala. Jag tycker inte han ska få hållas. Jag tycker att vi har ett fritt samhälle. Han är en mycket kunnig professor. Jag tror att de senaste åren har inte präglats av Jerzy Sarneckis liksom diktatur, utan snarare av att sådana som han, som har haft den här mer humanistiska, vetenskapsgrundade hållningen, har utsatts för otroligt hat, otroligt antisemitiska liksom chockvågor av terror. Jag såg honom, träffade honom själv i Almedalen för några år sedan, när han var där och liksom var hotad hela tiden av personer som ville vrida nacken av honom i princip. Så att han och andra liksom utsätts ju också för väldigt mycket hot. Idag är det inte vänstermobben som är den stora hotande, frustande kraften i samhället. Det är tyvärr högermobben, Henrik.
Och han ska inte hotas och Nej. Ingen ska hotas. Där är vi helt Men överens.
Det var retoriken omkring att han skulle förhållas. Jag tycker han förhållas. Du förhållas. Jag förhållas. Vi ska, alla åsikter är fria.
Ja, men det har du alldeles rätt i. Absolut, han ska absolut förhållas. Ja.
Vad fint. Fredag. Får man en öl nu?
Jag kan inte tillägga någonting här.
Några ord från mig själv och Kvartal. Stöd gärna Kvartal om du har möjlighet och tycker att det som kommer från vårt mediehus är angeläget. Våra nya former för stöd berättar vi om under kvartal.se/gava. Allt vårt material finns på nätet och allt är tillgängligt för precis alla.
Jag är innerligt glad att idag kunna meddela att besöksförbudet från och med den 1 oktober kommer att upphöra. Det här är regeringens besked. Den minskande smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter, tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer, gör att besöksförbudet kan upphöra.
Det var socialminister Lena Hallengren som gav det här beskedet i veckan. Och Folkhälsomyndighetens chef Johan Karlsson anser att det är nödvändigt att besöksförbudet upphör. Ja, är det här ansvarsfullt att från besöksförbud för alla äldreboenden helt enkelt släppa förbudet och ersätta det med nya föreskrifter och rekommendationer?
Det är ju helt omöjligt att avgöra. Den här sjukdomen, den går ju emot allas gissningar precis hela tiden. Det är ju extremt svårt att säga. Men vad vi däremot kan säga, det är att isolera alla de här gamla människorna så länge är hemskt för både de anhöriga och de äldre. Och det är väl bra om människor kan få lov att under ordnade former träffas och man ändå på något sätt kan försöka hålla smittorisken nere. Sen får man väl se hur det blir. Alltså det här är för svårt.
Man har ju sett nu i andra delar av Europa där man har haft väldigt kraftfulla restriktioner som sen har tagits bort. Så har det som sänt en signal till människor att man inte längre behöver bry sig om den här smittan på samma sätt som förut. Och det har gjort att smittspridningen har tagit väldigt kraftig fart i många länder igen. Och det här är en av de få restriktioner, alltså kraftfulla restriktioner som Sverige har haft. Så det är ju viktigt att man nu poängterar tydligt och klart och sätter upp tydliga regler. Att det här innebär inte att risken är borta, utan det är fortfarande så att vi måste vara oerhört försiktiga fortfarande och hålla oss till de rekommendationer som finns så gott som vi kan i det här läget, även om de nu då tar bort den här strikta restriktionen.
Har det varit, Daniel Suhonen, rimligt att ha det här förbudet i 6 månader, stenhårt överallt?
Det har nog varit delvis nödvändigt. Det har nog också varit väldigt omänskligt. Jag tror att väldigt många har ju dött i princip i ensamhet. Och någonstans finns det väl en avvägning att om en mycket gammal och mycket sjuk människa med mycket kort tid kvar kanske hellre då träffar sina anhöriga en sista gång eller några sista gånger och sen avlider i en sjukdom, vilket ändå händer. Så att i någon mening har det varit väldigt svårt, men man var nog nödvändigt att göra det här. Det jag tänker är att om vi har lite flyt nu eftersom den här sjukdomen är så lynnig, så kan det ju vara så att vår ganska halvöppna liksom samhällslösning här på covid gör att det kanske inte blir en sån chockvåg här på äldreboendena. Men man hoppas ju att man har lärt sig från februari, mars, april att man måste ju ha koll på det här nu. Nu kan man ju inte släppa, om det blir liksom utbrott så måste man ju ha nya åtgärder.
Det ska kunna bli lokala, det utreds just nu också. Noterade ni socialministerns betoning om vem som ligger bakom beslutet? Det här är regeringens besked.
Ja, men var det för att hon ville ge ett intryck av att regeringen är handlingskraftig och att det här är en positiv nyhet och att hon vill att det ska vara uppenbart att det är liksom politiken som står bakom den? Eller är det en signal att de har fattat det här beslutet mot experternas rekommendationer? Det blir ju lite knepigt att tolka in där. Men Folkhälsomyndigheten säger ju själva att de stödjer det, verkar det som. Så att då
en möjlig tolkning är att här vill man tala om att det här har vi faktiskt tänkt ut själva. Och Inga-Britt Ahlenius har till exempel flera gånger sagt i veckopanelen att regeringen har abdikerat i den här och andra frågor och helt och hållet delegerat det till en myndighet. Möjligen kanske det var en reaktion på det.
Ja, med tanke på hur man har positionerat Tegnell i den här situationen så blir det väl på någon slags semantisk nödvändighet att göra uppdelningen vem avsändaren för en gång skulle är.
Alltså lite grann har ju i början av den här pandemitiden så var det ju lite grann som att man kände det här gamla skämtet att regeringen deklarerat att här fattas beslut.
Ja, nu är det i alla fall fattat och börjar gälla den 1 oktober. Det är dags för era egna bidrag nu på temat veckans ord eller person eller citat.
Då är mitt citat är svikna igen. Det här var alltså så TT toppade sin rapportering om den historiska freden i Mellanöstern. Vilket då gjorde så att TT gick ut med det här på Twitter och it blew my mind. För det här var den enda tweeten om hela det här fredsavtalet som de gjorde. Och den var, vi tar Hamas perspektiv i den här tweeten. Och jag vill citera Johan Hakelius på det här. Det finns väl ingen som underminerar etablerade mediers trovärdighet lika mycket som etablerade medier själva.
Maria Wetterstrand, direkt från Bryssel.
Ja, men det är självklart att veckans person är Ursula von der Leyen, ordförande för kommissionen, som höll sitt State of the European Union-tal här om dagen. Och åtminstone retoriskt lät som en grön politiker från 90-talet ungefär, där många av de saker som gröna har lyft i decennier plötsligt fanns med i det som hon pratade om, både klimatfrågan, mänskliga rättigheter och mycket annat. Och man kan väl konstatera att hon har en hel del att leva upp till i praktiken nu efter det talet. Och där är jag kanske inte riktigt lika säker på att hon är grön.
Men du mumlade hela tiden så här, ja, vad var det vi sa?
Vad var det vi sa? Exakt, och det har jag gjort i så många år nu faktiskt, gått och mumlat det här, hur, vad var det vi sa? Alla de här grejerna som folk tyckte var så super, super flummiga och orealistiska när vi pratade om dem på 90-talet, som nu är liksom helt mainstream.
Ja. Sverigedemokraterna känner likadant.
Jag läste en av affärstidningarna med glatt i bilaga för helgen, och där sa den mycket skickliga skådespelaren Adam Paulsson att kapitalism är ingen naturlag, slutcitat. Och då tänkte jag, men nu kan man nota helg.
Är han veckans person?
Ja, det tycker jag.
Ja. Tack Daniel Suhonen, Henrik Jönsson och Maria Wetterstrand. Denna illustra trio som jag hoppas få möta igen i det här formatet. Får jag det?
Ja.
Ja. Jajamensan.
Det är toppen. Och fredagsintervjun den här veckan, det är den fjärde och sista delen i vår intervjuserie om den låsta migrationspolitiken. Och Jörgen Wittfeldt möter där Nima Rostami, invandrare från Iran, yrkesverksam som flyktingadvokat, och han har nu valt att vara en del av partiet Sverigedemokraterna. Möt Nima Rostami i fredagsintervjun. Och mycket att läsa på Kvartal, Jerzy Sarneckis essä som ni förstår måste ni läsa, en artikel av Per-Axel Jansson med rubriken Black Lives Matter, fattigas liv däremot, ... Susanna Birgersson om Rasmus Paludan, varför han drar Sverigekortet, Mikael Andersson om koranbrännare som delar strategi med Röda arméfraktionen, och Mediepodden Den svenska modellen. Och till sist så vill jag föreslå att ni håller ett extra vakande öga på vår sajt. Jag säger som Per Bolund, nu blir det åka av. Tack för idag, tack för att ni följer Kvartal. Ta hand om er.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.